السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا تلدا وطندركونا بفكارنا بكتاب الرقاق فرون صحيح البخاري، وقدركم في عمتي الكابيتال شوغيو تفو، där Imam al-Bukhari rahimahullah säger bab ma yukrah min qil wa qal. Kapitlet hur förhatligt det är med qil wa qal, yani med skvallen. Och han nämner där en hadith som berättas från al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, att Muawiya radiyallahu anhu skrev till honom att skriva en hadith han hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Så al-Mughira radiyallahu anhu skrev som svar till Muawiya att jag hörde profeten alaihi salatu wasallam säga, då han var färdig med bönen och vände sig mot dem som hade bett bakom honom, att han då sa: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, tre gånger. Och han brukade, yani profeten alaihi salatu wassalam, förbjuda från al-qil wal-qal wa kathratu su'al, att ställa för mycket frågor, wa idha'atu al-mal, att slösa sina pengar, wa man wa hat, att vilja ha men inte vilja ge, wa uququl ummahat, och att vara olydig mot sina mödrar, wa wa'd al-banat, och att begrava sina döttrar. I denna mashallah mycket mäktiga hadith och i detta kapitel så kommer Imam Bukhari här börja gå igenom en väldigt viktig aspekt relaterat till zuhud. Vi har ju talat om meningen med livet och varför vi finns. Denna dunja är ett test. Vi har talat om att denna dunja inte är någonting jämfört med nästa liv. Vi har talat om vikten av att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, att kämpa i att dyrka Allah, att vara konstant i detta, att ha hopp och fruktan. Och här tar författaren upp en jätteviktig aspekt som många faller kort i. Och det är när det kommer till tungan. Tungans onda konsekvenser. Eller tungans goda konsekvenser. För som Imam Malik sa, att många människor räknar inte tungans gärningar till sitt handlande. När man tänker på goda gärningar, man tänker på bön, man tänker på fasta, man tänker på det ena och det andra. Eller när man tänker på synder, man tänker på kanske någon dricke, någon jezina och någon själ och så vidare. Men få är de som tänker på att tungan också syndar. Och tungans synder kan ibland vara bland de värsta av synder, som vi alla kommer att nämna. Så en av de mycket, mycket viktiga egenskaperna som varje person som fruktar Allah ska ha är att personen ska vakta sin tunga. Vakta sin tunga, vara försiktig med vad man säger. Och inshallah författaren kommer att belysa detta ännu mer i kommande kapitel. Men här nämner författaren då en hadith från al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Där han fick en förfrågan av Muawiya radiyallahu anhu att skriva till honom en hadith. Och här finner vi vikten av att fråga de lärda. Muawiya radiyallahu anhu var lärd. Men en person som har kunskap skäms inte att fortsätta lära sig. Skäms inte att fråga någon annan. Mughira kanske hade kunskap som han inte hade. Kanske hört någonting från profeten alaihi salatu wasallam som han inte hade hört. Så han var väldigt mån om att lära sig denna sunna för att själv kunna implementera den i sitt liv. Så al-Mughira svarade honom med att nämna en vikr som profeten alaihi salatu wasallam brukade göra efter bönen. Och det är att när profeten alaihi salatu wasallam vände sig efter ett teslim, så sa han tre gånger: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Och det är många som inte känner till denna vikr. Har ni hört den förut? Att direkt efter ett teslim så kan du säga denna dhikr tre gånger. Det vi vet att man kan säga denna dhikr as-sabah wal-masa, på morgonen, på kvällen, och så vidare. Man kan säga den 10 gånger, enligt vissa hadith, man kan säga den 100 gånger. Men här nämns då 3 gånger då man avslutar bön. Och vi vet ju att adkar och salah, de dhikr som man säger efter bönen, är många. Det finns en stor variation, ett stort utbud av adkar man kan säga efter bönen. Man kan säga astagfirullah 3 gånger, Allah menta salam och minka salam, som vi alla känner till. Göra tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Där finns också variation. Vissa hadithen nämner 33, vissa hadithen nämner 10, vissa hadithen nämner 25 och så vidare. Att läsa ayat al-kursi, läsa al-mu'awidatayn. Det finns mycket, mycket variation i vad man kan säga efter att man avslutat bönen. Alhamdulillah, det är ett utbud där man kan välja. Det som är enklast, det man har tid för att göra, beroende på, kanske man är på jobbet, man är i skolan, man kanske gör något mindre, något kortare, man kanske har mer tid, man gör något längre. Men att man varierar. Det är viktigt i sin dyrkan att man har en variation. Som Ibn Uthaymin säger, att man ska inte bara vara göra en och samma sak som en rutin. Att du alltid läser samma sura i bönen, du alltid gör samma dhikr efter bönen, du alltid gör samma dua i sujud och så vidare. Du har variation. Om du har nämnts i autentisk sunna att profeten a.s.w. gjorde eller sa olika saker, så gör du också olika saker. Det kommer att hålla din dyrkan mer levande. Och du kommer att få belöning för att du återupplivar profeten Muhammeds sunna a.s.w. Så kom ihåg detta. Efter ett taslim, då man är färdig med bönen, så kan man då säga denna dhikr 3 gånger. Ja. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Och sen så nämnde Al-Mughira en annan hadith. Ett annat viktigt råd som profeten Muhammed gav alaihi salatu wassalam. Och den här hadithen, wallahi, den är mäktig. Om vi skulle reflektera över dess budskap och implementera det, så skulle vi ha så mycket gott med oss. Och han sa då att profeten alaihi salatu wassalam brukade yanha an qil wa qal. Han förbjöd från qil wa qal. Wa qil wa qal betyder typ han sa, hon sa. Och här har de lärde diskuterat vad menas med qil wa qal. Och vad som här menas är, enligt vissa lärda, att man pratar för mycket. Gärna att man lägger näsan i blöt. Att man talar om saker som inte berör en. Eller att man sprider skvaller. Man hela tiden vill prata om vad andra har gjort, vad andra har sagt, andras livssituation, fulan har skilt sig, fulan har problem, fulan gjorde sig, den här personen hit och dit. Jag är som skvallen, inte min babbel nasiha, för att ge varandra råd eller försöka fixa till, hjälpa bröder. Då kan det vara tillåtet att tala om en persons tillstånd för att man vill hjälpa personen. Hörde du fulan skilde sig, alla vi försöker att försona mellan dem till exempel. De har problem, vi försöker fixa deras problem. Vad kan vi göra och så vidare, då är det tillåtet. Men bara skvallen, han sa, hon sa, och så vidare. Qil wa qal. Och det här är mycket farligt. Det har allvarliga konsekvenser. Att hela tiden sitta och prata om allt och alla och inte frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad a.s. han sa, min husnil islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Från en persons goda islam är att han lämnar vad som inte berör honom. Yani, lägg inte näsan i blöt. None of your business. Khalas. Ska inte prata om andras privatliv. För det kan falla in under namima. Det kan falla in under att man sprider skvaller. Det kan falla in under el-riba, baktal. Den här personen kanske inte vill att du talar om dens privatliv. Och det, de flesta vill inte det. Så att det kan falla in under el-riba, baktal. Det kan falla in under el-buht. Att du beljuger personen. Du förtalar personen. Riba, ni vet ju, att berätta någonting om en person som är sant. Men du kanske sprider vidare skvallen. De skilde sig på grund av hit och dit och han gjorde, hon gjorde. Och sen visade det sig att det är falsk information. Då har du beljugit en person. Du har förtalat en muslim. Vilket är en av de stora synderna. Så man ska vara väldigt, väldigt återhållsam när det kommer till vad man säger. Och som Allah subhanahu wa ta'ala också har sagt i Koranen. Ja ayyuhalladhina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Och ni som tror. En av de troendes egenskaper är att om en syndare kommer till dig, en fasik, med en nyhet, så bekräfta den först. Kolla om den stämmer. Du är inte ålagd att sitta och prata om allt och alla. Sprida skvaller om folk. Ja? Och profeten alaihissalam, han sa också kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'. Det räcker som synd för en person att han talar om allt han hört. För när du hör saker från folk, du måste kunna sila den här kunskapen. Viss kunskap eller information är sann och viss är falsk. Men om du återberättar allt du hör, då kommer du att återberätta sanning och falskhet. Och då ligger den synden också på dig. Du blir delaktig i att sprida falsk missinformation om andra människor. Så tänk på det här. Profeten alaihissalam förbjöd från al-qil wal-qal. Det är en skitsnack. Skvalle. Han sa, hon sa. Det berör inte dig, tala inte om detta. Och vi kommer sen berätta just den här viktiga aspekten. Tala gott eller var tyst. Det är det muslimens slogan när det kommer till, eller inställning och utgångspunkt när det kommer till att tala. Tala gott eller var tyst. Så det här var första saken som profeten alaihissalam förbjöd från. Och den andra saken var kathratus su'al, att man ställer för mycket frågor. Man ställer för mycket frågor. Och här har de lärda sagt att det här kan tolkas på olika sätt. Vissa lärda nämner att det är kathratus su'al dunya. Att man frågar för mycket dunya av folk. Det är när man tigger. Man frågar folk om världsliga saker. Kan jag få? Och det här har vi talat om tidigare. Att muslimen ska endast tigga om det är nöd. Annars så ärar man sitt ansikte genom att inte gå och fråga folk om saker och ting. Ta in. Det är en tolkning. Kathratus su'al, att fråga folk om saker. Kathratus su'al kan också här vara att ställa för mycket onödiga frågor. Religiösa frågor som är onödiga. Och därför har Imam Malik och många andra lärare från Salaf har nämnt det här. Att när det kommer till frågor, de säger religionen är klar och tydlig. Vi har halal, vi har haram, vi har Koranen och Sunna. Fråga om de sakerna. Fråga om det som berör dig. Fråga om din vardagliga dyrkan och vad som för dig närmare till Allah Azza wa Jal. Fråga om din problematik när det kommer till dyrkan. En riktig fatwa. Gå inte och fråga om hypotetiska frågor. Någonting som kan hända men kanske aldrig kommer att hända. Ställ inte onödiga frågor. Ihris ala mayan fa'uka. Utan lägg istället vikt på de saker som gynnar dig. Vi finner ibland folk, de går och frågar, är det halal att äta pingvin? Och sen personen kan inte ens be sin bön. Men har man då gett rätt prioriteringar i sitt, vad man frågar efter? Nej. Och det är tyvärr många ställer sådana här frågor. Det var bara ett exempel. Att någon kan ställa någon fråga som är helt. Jenny, när ska du äta en pingvin? Aldrig. Förstår ni? Så fråga om vad som berör dig. Din wudu, är den korrekt? Din salah, är den korrekt? Ber du så som profeten bad, liksom, din aqida, din tawhid, först av allt. Det här är det du ska fråga om. Inte gå och fråga om saker som är hypotetiska, som kan hända och så vidare. Yani takalluf, att överdriva i sina frågor. Kathratus su'al kan också betyda det vi nämnde innan, att lägga näsan i blöt. För som vi sa, profeten Muhammad alaihissalam sa att från en persons goda islam är att han inte lägger sig i vad som inte berör honom. Ja, ni frågar inte om saker som inte berör dig. Var inte den här personen som alltid har näsan i blöt. Den som vill veta senaste nyheterna om allt och alla. Var uppdaterad. Skvaller, den här skvallerpersonen. Var inte den personen. Den sköt ditt liv. Alla, vi har tillräckligt med huvudvärk. Vi har tillräckligt med saker att tänka på. Eller hur? Korrigera oss själva innan vi ska sitta och kolla på andras fel och brister och så vidare. Så man inte ställer för mycket frågor om saker och ting. Och sen så sa profeten alaihissalam wa ida'atul mal. Och profeten alaihissalam förbjöd också från att man slösar sina pengar. Att slösa sina pengar är haram i islam. Och Allah azza wa jal har sagt i Koranen att al-mubaddirina, de slösaktiga, är satans bröder. Och Allah har förbjudit från ett tabdir, att man är slösaktig. Utan muslimen, alhamdulillah, är måttlig, går medelvägen och slösar inte. Och då är frågan, vad är ta'rif? Vad är definitionen av slöseri? Och slöseri, som de lärde har sagt, här är relevant, eller relativt. Relativt beroende på person. En person som är rik, yani, och köper en bil för 200 000, det är inte slöseri. Eller 300 000. Och den bilen har vissa egenskaper som han behöver. Men en person som är fattig och knappt har pengar till hyran och går och köper en bil för samma pris faller in under slöseri, eller hur? Så att det är relativt beroende på personens yani, ekonomiska situation. Från slöseri är att lägga pengar på haram. Allt du köper och spenderar på som är haram är slöseri. Ingen snack om saken. Någon köper cig, någon köper alkohol, narkotika, någon köper yani, saker som är syndaktiga. Det är tabligh, det är slöseri. Okej? Och Allah Azza wa Jalla, som vi vet, kommer att fråga oss vissa frågor på domedagen. Och från dessa frågor är, hur har du tjänat dina pengar? Och hur har du spenderat dina pengar? Så man ska försöka att hålla sina pengar och endast lägga dem på vad som är halal. Och sen nämndes وَمَنْعَنْ وَهَاتْ. Profeten a.s. förbjöd också مَنْ وَهَاتْ. وَمَنْ وَهَاتْ betyder här men att man vägrar att ge. Wahat betyder ge mig. Och det här är en väldigt ful inställning som vissa människor har. Och det är att de är mutaffifin. De är folk som fuskar med vikt, med mått, med rättigheter. Och det är att de vägrar att ge sina fulla rättigheter, sina skyldigheter, att utföra sina plikter och skyldigheter gentemot andra. Men de vill ha extra. De vill ha vad som inte ens är deras rättigheter. Ja, när det kommer till att försörja, han vill inte försörja. När det kommer till att ge tid och göra saker till familjen, till fattiga, liknande skyldigheter, nej. Han är snål, han syndar, han gör inte sina skyldigheter. När det kommer till att få, alltså, han vill inte bara ha sin hack, han vill ha extra utöver sin hack. Och det är en jätteful egenskap. Men'an wa hat. Och det är, som alla nämner här, وَيْلُنْ لِلْمُطَفِّفِينَ. De som fuskar med vikten. När de väger handelsmannen och säljer, han ger mindre än vad han ska ge. Personen köper 1 kilo, han får 800 gram. Och när han köper själv, han vill ha mer. Han vill ha över 1 kilo, så jag lägger lite extra. Det här är مَنْعَنْ وَهَاتْ. Han vill inte ge sina skyldigheter, plikter, men han vill ha mer än vad han själv förtjänar att få. Och det här är någonting som förstör vänskap. Det här är någonting som förstör familjerelationen. Man ser ibland när folk har äktenskapsproblem så är det den här egenskapen finns. Att de har jättemycket brister till korta kommanden. Jobbar inte, betalar inte hyran, tar inte hand om familjen, syndar. Och sen när det kommer till att personen vill ha sina rättigheter, mashallah, han vill ha 110%. Eller tvärtom. Det kan vara man, det kan vara kvinna, det kan vara från båda sidor. Så det är en ful egenskap. Muslimen ska vara rättvis. Ska göra sina skyldigheter för Allahs skull. Och inshallah få sina rättigheter av den andra parten. Så Allah, وَاَعْتِ كُلِّ ذِي حَقٍ حَقًّا. Profeten a.s. har sagt att ge Allah dess rättighet. Alla har sina rättigheter. Allas. Ge dem deras rättigheter. Och sen förbjöd också profeten a.s. från uquq al-ummahat. Olydnad och trots mot ens mödrar. Och egentligen, att vara olydig mot ens föräldrar är haram. Det är från de stora synderna. Uquq al-walidain. Men här nämndes uquq al-ummahat. Olydnad mot mödrarna. Fäderna, ens fader, är inkluderad. Det är haram att vara olydig mot ens föräldrar, mot ens far. Men varför nämndes här moder specifikt? För att modern har mer rättigheter än fadern. Är det inte så? Ni vet ju alla hadithen. Moderns rättighet är 3 gånger, faderns rättighet 1 gång. Eller hur? Och de lärde nämner också här att det är vanligare att folk är olydiga och taskiga mot sina mammor än pappor. För att pappan är oftast starkast. Ja, han är ofta starkast, han är den som försörjer och så vidare. Medan modern kanske oftast är den som är snäll, trevligast, kanske lite svagare ibland och så vidare. Och att fadern oftast, speciellt förr i tiden, var den som var ute. Och en person ställer sig inte och skriker på sin far ute på marknaden. Men modern är var? Hon är hemma, bakom stängda dörrar. Och då tror sig personen ha rätt att skrika på henne, höja rösten, tala kränkande och trotsigt till sin moder och så vidare. Så ur den aspekten betonade profeten a.s. att just modern, uquq al-ummahat, att vara olydig mot sin mamma, är mycket, mycket allvarligt. Tayyib, allvarligare än att vara olydig mot sin far. Och självklart när vi här talar om lydnad till föräldrarna inom islams ramar. Det finns ingen lydnad till skapelsen om det innefattar olydnad till skaparen. La ta'a illa fil ma'ruf. Yani man får bara lyda det som är gott. Som föräldrarna skulle påbjuda med synd, då ska man självklart inte lyssna på dem. Men samtidigt, Allah har sagt i Koranen, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, att du ska ändå leva med dem i detta liv på bästa sätt. Gärna de skulle synda, vara emot din religion, vara emot att du praktiserar, så betyder det inte att du ska klippa banden, börja bli taskig, höja rösten, skrika, tala förnedrande, utan du ska ändå ge dem deras rättigheter som föräldrar och försöka vara så god som möjligt mot dem. Och sen förbjöd profeten alaihissalam från waddil banat, att man begraver sina döttrar. Och det här var någonting som fanns i jahiliya, den förislamiska tiden, att al-mushrikin brukade begrava sina döttrar i skam. Wa idha al-maw'udatu su'ilat al-maw'uda, yani de skämdes över att få flickor. Så de brukade ta sin nyfödda flicka ut till öknen och gräva ner henne levande och täcka henne med sand tills hon kvävdes till döds. A'udhu billah. Vilken ondska det fanns i deras hjärtan. Och det här var någonting som islam kom och fördömde. Och subhanallah, islam kom med totala motsatsen. Där profeten Muhammad a.s. nämnde att den som uppfostrar och tar hand om två flickor och har tålamod med dem kommer att vara med mig i paradiset. Yani han är garanterad och lovad paradiset. Och profeten själv a.s. fick ju mest döttrar, eller hur? Fatima radiallahu anha, vad sa han om henne? Att hon är en del av mig och är en del av henne. Så det här är någonting som yani islam kom och suddade ut. Att man ogillar flickor och så vidare. Man bara vill ha pojkar och sånt här. Alhamdulillah att islam har kommit med att ära flickorna och att ära kvinnorna. Så vi går vidare till nästa kapitel. Bab hifdhul lisan. Kapitlet att vakta sin tunga. Hifd, yani vakta, vara försiktig med sin tunga. Och han nämnde där hadithen där profeten a.s. sa: "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Och han nämner Allahs uttalande: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun." Att vad människan än yttrar, vad hon än säger, så finns det vid henne väktare eller änglar som bevakar och som är närvarande. Närvarande och bevakar. Här nämner författaren då generellt hifdhul lisan. Innan var mer specifikt al-qil wal-qal, ett form av förbjudet tal. Och vi nämnde det finns många olika förbjudna tal. Baktal, skvaller, sprida lugner, svartmåla folk, smutskasta folk och så vidare. Men här generellt, hifdhul lisan, att vakta sin tunga. Tungan är otroligt viktig. Och tungan kan vara en kroppsdel som har mycket, mycket allvarliga konsekvenser. Då profeten a.s. svarade på frågan om hur en person kommer in i paradiset och räddas från helvetet. Han nämnde islams fem pelare, han nämnde extra saker man ska göra. Och sen sa han till Hudayf eller till Mu'ad. Han sa till Mu'ad: "Ska jag inte berätta för dig vad som kontrollerar allt detta? Ja, i slutändan, vad är det som styr din väg till paradiset eller helvetet?" Och då så säger Mu'ad: "Jo, jag berättar, ja Rasulullah." Och då så sa han: "Kuffa alika hala." Kontrollera den här. Och han tog tag i sin tunga. Och då säger Mu'ad, radiyallahu anhu, i förvåning: "Ja Rasulullah." Och då kommer folk att stå till svars för vad de säger. Och då så säger han: "Thaqilatka ummuk wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'id wa alsinatihim." Yani ya Mu'ad, må du förlora din mor. Ett uttryck som används för att yani klandra någon. Vad är det du säger? Vad är det annars än tungans onda konsekvenser som får folk att kastas på sina ansikten i helvetet? Vad är det annars än tungans onda konsekvenser eller hasa'id, vad tungan har skördat, som kommer att få folk att kastas på sina ansikten i helvetet? Och han använder ordet hasa'id, vad tungan kommer att skörda. Är ni på domedagen? För i det här livet är vi som bönder. Vi planterar bra eller dåliga gärningar. Och vi kanske inte får se den här skörden, men på domedagen kommer du att få se den. Och då kommer du att få skörda vad du har gjort i detta liv. Så konsekvenserna av vad du har gjort och sagt i detta liv kommer att presenteras på domedagen. Och här nämndes också versen. Att vad du än säger, vad du än säger så finns det där änglar som är närvarande. Och de är hafada, yani de bevarar och skriver ner vad du säger. Vi har två änglar, eller hur? Och som vissa av salaf sa, att ängeln på höger sida skriver ner dina hasanat. Och ängeln på vänster sida skriver ner dina sayyiat, dina dåliga gärningar. Och det här kommer sen då sparas och presenteras inför Allah på domedagen. I din bok som du kommer att ha i din högra hand eller vänster hand. Så allt du säger skrivs ner. Tänk på det. Att ditt tal är dina gärningar. Tala väl. Vakta din tunga. Var försiktig med vad du säger. Och här nämner författaren en hadith från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi, adman lahu al-janna." Den som kan typ garantera eller försäkra, skydda vad som är mellan kindbenen och vad som är mellan hans lår, kan jag eller kommer jag att garantera paradiset. Så här nämnde profeten alaihi wasallam en garanti. Är det inte någonting vackert att ha en garanti? Här talar vi inte om en garanti på någonting världsligt. Utan vi talar om en garanti på vad? Att få gå in i paradiset. Och vem gav profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam rätten att garantera någon paradiset? Vem? Allah subhanahu wa ta'ala. Så här, om du kan skydda dessa två kroppsdelar från att brukas i haram, så är du garanterad paradiset. Det är enkelt att säga. Men vem är det som lever upp till detta? Och det är att skydda vad som är mellan käkbenen, det vill säga tungan. Och vad som är mellan låren, det vill säga dina privata delar. Skydda tungan från att tala haram. Skydda tungan, eller munnen, från att dricka haram, äta haram, röka haram och så vidare. Ja? Skydda, bevara och damen. Att du livet ut inte missbrukar din tunga, inte missbrukar din mun. Att du inte talar haram. Det är enklare sagt än gjort. Men det är någonting vi alla måste kämpa med. Vi måste hela tiden i vår vardag sträva med detta. Och därför jag tror det var Ibn Mas'ud som sa: det finns ingenting som är i större behov av att fängslas en längre tid än människans tunga. Gärna fängsla den. Håll den tillbaka. Tänk dubbelt. Tänk två gånger innan du talar. För när du talar så kan du inte längre ta tillbaka orden. Som man säger, orden äger dig och du äger inte orden. Innan du talar, allas. Ingen kan döma dig för någonting som du har sagt så länge du inte har sagt. Men när orden väl kommit ut kan du inte ta tillbaka dem. Och då är det orden som kommer att döma dig. Du kommer dömas efter vad du har sagt. Så därför tänk alltid två gånger innan ni talar. Är det här någonting bra som kommer att gynna med oss Allah på domedagen? Eller är det här någonting dåligt? Taib. Så, och samma sak också här, att inte äta haram. Och att inte dricka haram. Och även idag man kan lägga till att röka haram. Gärna ingenting haram kommer in i din mun. Som vi nämnde förra lektionen. Att den troende ska vara som ett bi. Nahla. Profeten alaihissalam, han sa att liknelsen av en mu'min, den troende, är som ett bi. Den äter bara gott, rent, fina saker, och bara gott kommer ut från den. Mashallah. Biet, nahla. Du ser inte ett bi gå och äta från sopor, äta avföring och liknande. Den äter pollen, vackra, fina saker, som ger nektar, som ger honung. Det kommer bara gott ut från bi. Och samma sak med muslimerna. Äter bara halal, tar bara till sig halal, kollar bara på halal, lyssnar bara på halal, och bara halal kommer ut från hans mun. Ja? Så på samma sätt ska muslimen vara. Och sen att man också vaktar vad som är mellan ens lår, ens ben. Det vill säga ens privata delar. Vare sig man eller kvinna. Man gör inte haram. Man har inga utomäktenskapliga förhållanden. Pojkvän, flickvän och liknande. Utan alhamdulillah, vill man ha förhållande, vilket är rekommenderat, vilket är något som islam har uppmuntrat till, så ska man gifta sig. Man får göra det på det sättet Allah har gjort halal. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla har underlättat. Att gifta sig ska inte vara komplicerat. Så att en person då gifter sig och skyddar sina privata delar från vad som är förbjudet. Och sen nämner författaren den hadithen som han indikerade på här i tarjama, i själva rubriken. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen inte skada eller störa sin granne. Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst. Och nah. Så här nämndes då, låt den som tror på Allah och den yttersta dagen. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Och det här finner vi ofta i Koranen också. Att Allah påminner oss om honom, tron på honom, lydande till honom och domedagen. Och det här finns också jätteofta i sunnan. Att tron på Allah nämns tillsammans med tron på nästa liv. Och vad är nyttan med detta? Det är inte bara någonting som profeten alaihissalam säger bara så där, utan att det finns en baktanke. Baktanken är att tro på Allah, Allahs storhet, Allahs namn, Allahs egenskaper, Allahs rättigheter ska få dig att inte synda. Och det borde egentligen räcka. Men utöver det, om du tror på nästa liv, du tror på att du kommer att dö, dödsängeln kommer. Sen kommer du att börja belönas eller straffas i graven. Sen belöning eller straff, konsekvenser på domedagen, yawm al-qiyamah. Och sen fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Sen är det bara två. Ett parti i paradiset och ett parti i helvetet. Så tror man på detta och vet att synder faktiskt leder till Allahs vrede, till Allahs förbannelse, till konsekvenser, till straff och till helvetet, så avstår man från dessa synder. Är ni med? Så därför är det viktigt att man alltid påminner sig själv om detta. Tron på Allah, att den är korrekt. Ens tawhid, ens aqida är ren. I enlighet med Koranen och Sunna. Och att ens tro på nästa liv också är förankrad, detaljerad. Man har kunskap om nästa liv. Jätteviktigt. Och inshallah finns i min baktanke att göra en serie om nästa liv. Bi-idhnillahi ta'ala. Så här, den som tror på Allah och den yttersta dagen på nästa liv ska tala väl eller vara tyst. Falyaqul khayran aw liyasmut. Två val. Tror du på Allah och domedagen, då har du två val innan du pratar och när du talar. Och det är att du ska tala väl eller vara tyst. Har du ingenting gott att säga, säg ingenting alls. Och då är frågan, vad är definitionen av gott? Falyaqul khayran. Vad är gott? Då säger här ulema, gott är två. Det finns saker som är gott i sig själv. Och det finns saker som i sig själv kanske inte är klassas som gott, men de leder till någonting gott. Jag ska förklara. Det som är gott i sig själv, tal, är till exempel att läsa Koranen. Det är khairul kalam, kalamullah. Det bästa du kan säga är att läsa Koranen, eller hur? Inget snack om det. Göra dhikr, tasbih, göra dua. Göra da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är att tala gott. Falikul khayran lidatihi. Dessa ord är goda i sig själv. Sen ord som kanske inte är goda i sig själv, men de leder till någonting gott. Som att din broder eller syster är nedstämd. Känner sig ledsna, bekymrade, orosfulla. Och du kommer och ger dem tröstande, vackra, stöttande ord. Som får dem upp på fötter, som får dem på bättre humör. Det här är någonting som är gott, som du belönas för. Som det har nämnts i många hadither. Surur tudkhiluhu ala al-mu'min. Att du gör en muslim, en troende glad. Bland de bästa av gärningar. Så att man talar gott. Det kan vara i din eller dunya. Det kan vara i religionen, som vi sa, Koran, läsa hadither, göra dhikr, göra dua och så vidare. Eller det kan vara i dunya. Att du kanske ger goda råd till en broder eller syster om vilken utbildning som är bäst. Som är halal, som kommer att passa den här personen, ge personen en tillåten inkomst som passar personens religion och så vidare. Hänvisa personen till vad som är gott. En investering, en dunja, ett arbete som är bra. En kost som personen äter som kanske kommer förbättra personens hälsa och så vidare. Det är goda saker. Du hjälper en muslim på någonting som är gott i slutändan. Okej? Och har man ingenting gott att säga så ska man vara tyst. Man ska vara tyst. Och vissa människor har svårt för det här, att vara tyst. Det finns inte riktigt med i deras vardag. De måste hela tiden 24/7 prata. Prata med någon, prata om andra och så vidare. Var tyst. Reflektera. Lyssna. Och som vissa brukar säga, att Allah gav dig 2 öron och 1 mun. För att du ska lyssna mer än vad du pratar. Ja. Så var inte alltid den som pratar för mycket. Lyssna, hikma, tala. Om det är tid att tala, tala om det är hikma, tala om det är bra. Men har du ingenting viktigt att säga, var tyst. Du behöver inte prata. Spar dina ord. Ja? Spar dina ord och prata inte för mycket. Och därför så sa profeten alaihissalam, men samata naja. Att den som är tyst kommer att klara sig. Men samat, det som är tyst, alltså, han kommer att klara sig. Och den andra hadithen, vad är det som för folk till helvetet? Tungans onda konsekvenser. Det finns en hel bok som Ibn Abi Dunya skrev, den heter Kitab och Samt. Boken om tystnad innehåller mer än 100 hadith och athar, subhanallah, där vi uppmuntras till att inte tala för mycket, tänka på vad vi säger, tungans onda konsekvenser, inte tala haram, och även då att vara tyst, förträffligheten och dygden av att inte prata för mycket. Och sen nämndes att den tredje egenskapen, den som tror på Allah och den yttersta dagen, eller andra egenskapen, ska inte störa eller skada sin granne. فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ. En islam har grannen huquq, den har rättigheter, som Allah har nämnt i Koranen. وَذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. Att man ska vara god mot sin granne, respektera sin granne. Spelar ingen roll om personen inte är muslim. Man, grannen har rättigheter. Man får inte störa sin granne genom att störa med man är högljudd på natten. Man sprider dåliga dofter som kommer in i grannens lägenheter. Som vissa, yani, hamqa, de står och röker på balkongen. Det kommer in rök i grannens lägenhet. Det är dumt. Spela musik sent på kvällen. Stör. Alltså man ska inte alls lyssna på musik, men vissa gör det, som ni vet. Festar, musik, skriker, smäller dörrar och så vidare. Till och med Ibn Uthaymin nämner, du ska inte ens läsa eller spela Koranen högt om det stör din granne. De kanske säger såhär, vadå Koranen? Allahs tal. Personen kanske kommer hem från jobbet, vill ligga och sova. Det är lyhört, man hör in i andra lägenheter. Och du sätter dig vid väggen och läser Koranen jättehögt. Personen kan inte sova. Ska du säga att det är Koranen, det är Allahs tal? Kan du säga så? Nej, läs tyst. Alltså, det går till ett annat rum där du inte stör din granne. Förstår ni? Så att man störa sin granne kan vara många saker. Att man ska respektera sin granne i el-islam. Och den tredje egenskapen som nämndes är att den som tror på Allah och den yttersta dagen ska ära sin gäst. Fal-yukrim baifa. Och i hadithen efter så sa profeten alaihissalam just gällande gästen, ad-diyafatu thalathatu ayam jaiza. Att ta hand om gästen är frivilligt 3 dagar. Och då så sa man, wa ma ja'iza? Och vad är ja'iza? Han sa yawm wa layla. Eller vad är det man måste? Och då så sa han 1 dygn. Nej. Så här nämndes en viktig sak. Den som tror på Allah och den yttersta dagen ska ta väl hand om sin gäst. Abbaif. Ordet gäst är en term som har missuppfattats av många. När hadithen nämner ordet daif, gäst, så handlar dessa hadither om en person som är på resande fot, som kommer från en annan stad till din by eller stad. Han är på resande fot. Okej? Okay? Och gäst betyder inte här din kompis som kommer förbi och tar en kopp kaffe, som bor i samma område. På svenska, han är gäst. Han är relativt, han är en gäst, men inte på samma sätt. Han är en za'ir, kan man säga på arabiska. En besökare. Men ordet daif på arabiska betyder en person som kommer från en annan plats, stad, land. Kommer in i din stad eller by. Okay? Då nämnde profeten här alaihissalam att man har en skyldighet gentemot denna gäst. Och det är ett dygn ja'iza. Ett dygn så ska du ära den här gästen med den bästa mat och dryck du har. Det är din skyldighet att göra detta. Men då säger här ulema, det är din skyldighet om personen inte har någon annanstans att bo. Personen, det finns inget hotell i staden. Personen har, han ska sova kanske på gatan eller någonting sånt. Det är din skyldighet att ta in honom i hemmet. Eller det är någon skyldighet att göra det. Och alla kan inte säga att det är inte min skyldighet. Utan någon måste göra det. Om det kommer en gäst, kallas. Tafaddal, välkommen. Sov hemma hos oss ett dygn. Och tukrim, yani du ärar den här gästen. Med den bästa maten och drycken du har. Okej? Det här är wajib. Obligatoriskt i islam. Vad som är utöver det, två dagar till, det är sadaqa. Det är en gåva, sadaqa. Och vad som är utöver tre dagar, det är också khayr. Förstår ni? Så man har här tre kan man säga. En dag, ett dygn, obligatoriskt. Tre dygn, eller två efter, det obligatoriska, rekommenderat. Bra. Och sen vad som är utöver det, också bra. Taib. Men att man i islam då tar hand om sin gäst. Författaren nämner sen från Talha al-Taymi an Abi Huraira radiyallahu anhu att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Innal 'abda la yatakallamu bi kalima ma yatabayyan fiha yazillu biha fi an-nar ab'ad mimma bayna al-mashriq." Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att en person, en abd, en tjänare till Allah, talar med ord och han förstår inte dess allvar som får honom att falla i helvetet ett avstånd längre än mellan öst till väst. Och i hadithen efter, samma Abi Huraira radiyallahu anhu, så nämner han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att el abd, människan, talar med ett ord, min ridwanillah, som gör Allah nöjd över honom. La yulqi biha bal, utan att förstå hur goda dessa ord är. Yarfa Allahu biha darajat, som Allah kommer att höja honom i nivåer med. Och en person talar med ord som gör Allah vred, min sakhatillah, som kommer la yulqi laha bal, utan att förstå allvaret. Yahwi biha fi jahannam, och det kommer att få honom att falla i helvetet. Så här nämner profeten alaihissalam, och denna hadith han nämns från jättemånga olika yani, källor, det är autentisk, att en person kan tala med goda ord, min ridwanillah, som får Allah att bli nöjd över honom. Och han nämndes som Allah kommer att höja hans nivåer med. Och en annan hadith att Allah kommer att skriva hans ridwan, hans välbehag över personen till yawm al-qiyam. En person säger en sak, och kalimat betyder inte ett ord, det betyder mening eller någonting. Han säger någonting som gör Allah nöjd. Ridwan Allah. Allah blir välbehagad över honom. Fram till domedagen. Och på domedagen Allah höjer honom i nivåer. Och dessa ord, la yulqi biha bal, alltså han såg dem inte som speciellt allvarliga eller stora, men de var stora hos Allah. Förstår ni? Och därför man ska aldrig underskatta det goda. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Till exempel, du sitter i en gada, en sammankomst, och någon börjar baktala din broder eller syster. Han så, hon så, han så. Och du försvarar personen. Säger jag, ikhwa taqillah, det här är inte tillåtet. Det här är inte sant. Får inte baktala våran broder. Ja? Du kanske inte ser det som värsta stora grejen, men subhanallah, det har nämnts hadithen om detta, att Allah kommer att skydda dig på domedagen så som du skyddade honom. Bara den här saken kanske gör att Allah blir nöjd över dig. Men du såg det inte som någonting allvarligt. Ulema nämner också här, bland de bästa ord du kan säga, att du går till en person som har auktoritet. Och du är en person man lyssnar på. Och du ger personen råd. När du bestämmer här, när du styr, du borde göra så här. Det här är rättvisare, det här är bättre för folket. Det här du gör är orättvisa, det här är dhulm. Det här går emot islam och så vidare. Du kanske inte ser det som allvarligt, men hos Allah Azza wa Jal, det är a'azamu jihad, det största av jihad, att gå och säga sanningens ord till en person i auktoritet. Så att Man ska vara en person som sprider gott och talar gott. Och Jenny, du vet inte vilka ord du säger som kommer att göra alla nöjd. Och sen motsatsen, en person kanske säger någonting dåligt. Han kanske går in till en kung eller president och prisar honom på grund av hans orättvisa. Han är orättvis, han säger det här är bra, du har rätt att göra så här. Ja? Det är som ett exempel här. Ja, du har gjort Allah arg. Förstår du? Eller att man baktalar en person, man ljuger om en person, man smutskastar en person. Ja, ett ord du säger kan ha mycket, mycket allvarliga konsekvenser. Och därför så sa profeten alaihi wasallam, den som säger någonting om en mu'min, om en troende som inte är sant, laysa fihi, kommer Allah att låta vara i blodvaret i helvetet tills han ångrar sig från det han har sagt. Du säger en sak om en muslim som inte är sant, ett falskt rykte om en muslim som inte är sant, kan få dig att hamna i blodvaret i helvetet. Så var jätte försiktig. Därför, muslimen är vem? Men salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimen är den som inte skadar andra med sitt tal och sin tunga och sitt tal och sitt agerande, som vi gick igenom i kitab al-iman. Är du en riktig muslim, en riktig mu'min, andra kan känna sig trygg och säker från din tunga. Du kommer inte baktala dem, sprida skvaller om dem, beljuga dem, utan du kommer att endast tala gott om dem eller vara tyst. Hänger ni med? Så här, subhanallah, nämndes att om en person säger någonting fel, det kan ha konsekvenser av att Allah blir arg över personen. Och personen kommer att falla i helvetet, ett avstånd mellan öst till väst. Och i vissa hadither ett avstånd av 70 år. 70 år kommer han ramla i helvetet. Och det här visar också på hur otroligt rymligt och stort helvetet är. Att det nämns i hadithen att om man släpper en sten från kanten till helvetet, så kommer den inte att falla och ramla ner till botten på 70 år. Det är djupare än så. Och den här personen faller i helvetet i 70 år oavbrutet, för att han ser en sak som är fel. Subhanallah. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٍ. Ni tror att någonting är litet, det förringar, det är inte viktigt, det är någonting banalt, det är ingenting stort, men det är stort hos Allah. Förstår ni? Och det här tyvärr man ser idag, folk snackar mycket skit om andra. Folk snackar mycket skit om ulama. Folk är tekfir och munafik och smutskastar och falska anklagelser och ger sig rätten att sätta etiketter på folk, baktala folk, beljuga folk, det är lugnt och så vidare. Men det är inte lugnt. Det finns en domedag. Där finns ingen förlåt. Det är hasanat och sayyat som kommer att vara byteshandel mellan dessa individer på domedagen. Så mycket, mycket allvarligt vad man säger och vad man säger om andra människor. Allah musta'an. Vi tar en till, ett till kapitel. Bab al-buka min khashyatillah. Kapitlet att gråta i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har ju talat i tidigare lektioner om vikten av att ha balans mellan hopp och fruktan. Kommer ni ihåg det? Raja wal-khawf. Att ha den här balansen mellan hopp och fruktan. Och al-mahabba. Och det här är de tre komponenterna som en dyrkan måste bestå av. Kärlek till Allah, hopp till Allah och fruktan till Allah azza wa jalla. Och det finns en balans i detta. Och från de goda avgärningar är att gråta i rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en egenskap som de troende haft i alla tider. Då Allah azza wa jalla i surat Maryam talar om al-anbiya, profeterna, som Allah visade sin nåd, så säger Allah, idha tutla alayhim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Att om man läser eller den nådrikes verser reciteras för dem, så faller de ner gråtandes i sujud på sina ansikten. Det här är vem? Profeterna. Som är lovade paradisen. När de hör Allahs tal reciteras, ett taurat, wal injil, wal quran, fylls deras ögon med tårar och de faller ner i sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Muhammed a.s. brukade stå och gråta i bönen. Det nämndes i hadithen att det kom som ett ljud som från en kokande gryta från hans bröst. Och han stod och grät. Natten till Bedr, han stod och bad under trädet, gjorde dua, lyfte händerna så högt att hans mantel ramlade ner och grät hela natten. Sahaba radiyallahu anhum, när profeten a.s. sa, låt Abu Bakr leda bönen, vad sa man? De sa, Han, vi hör inte ens vad han säger. Han gråter hela bönen. Subhanallah. Och det finns många, många berättelser om detta. Sahaba radiyallahu anhu grät då de hörde Koranen. Grät då de blev påminda. Som det nämndes i hadith al-Irbad. Profeten Ali som gav oss en ma'u'idha. Wajilat min halqulub wa darafat min halu'uyun. Fick våra hjärtan att skaka till. Våra ögon att fyllas med tårar. Det här är från min alamat al-salihin. Att ens ögon gråter. I rädsla för Allah, i kärlek för Allah, i hopp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämner författaren en hadith som vi alla känner till. Och han har förkortat hadithen. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten sallallahu alaihi wasallam nämner de sju som Allah kommer att skugga under sin skugga på domedagen. Den dagen det inte finns någon annan skugga. Och från dem nämndes en person som minns Allah och hans ögon fylls med tårar. Och den här hadithen är mäktig. Den nämner Imam al-Bukhari på flera ställen i Sahih al-Bukhari, Kitab al-Masajid och så vidare. Och i denna hadith, vi kan inte låta bli att nämna hela hadithen, för den är så fylld av tankeställare. Och det är att profeten Ali s.a.w. nämnde att det finns sju sorters människor som Allah kommer att skugga under sin skugga på domedagen. Den dagen det inte finns någon annan skugga. Ni vet på domedagen i Yawm al-Qiyam. Solen kommer nära. Finns ingen stans att fly. Människorna kommer att svettas. Ja. Och den enda skuggan som finns är Allahs skugga. Den skuggan Allah skapar för att skydda de troende. Och vissa av de troende kommer att äras med att de får stå under denna skugga. Och det är de som har gjort vissa gärningar. I denna hadith nämns sju stycken. Och det finns andra hadither som nämner andra goda gärningar. Sju betyder inte att det är begränsat. Utan det finns sju och det finns andra som kommer att ha Allahs skugga på domedagen. Men vilka är de här sju människorna? Det första är kanske den mest sällsynta. Och det är al-imam al-adil. Den rättvise ledaren. Att vara en person i auktoritet. Rättvis. Makt. Att vara en khalifa, en amir, en president, en konung. Och vad har den här siffa, beskrivningen av att man är adil. Man är rättvis. Och rättvis betyder vad? Att man rättar sig efter Allahs vilja. Det är rättvisa. Ja. Det här är någonting sällsynt. Och därför nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam denna individ först. För de är de sällsyntaste. Och här nämns också, det handlar inte bara om kungen och presidenten. De lärde nämner att det handlar om alla personer i auktoritet. Genom du är borgmästare i en stad. Du faller också in under detta. Du ska också vara rättvis. Och är du rättvis, är du inshallah en av dessa sju. Det handlar om personer som är kanske chef på jobbet. Någon form av minister eller liknande. Han har en auktoritetsposition. Då måste han gärna praktisera och utöva denna auktoritet med total rättvis. Annars kommer han att få ånger på domedagen. Så det här är den första personen Allah kommer att skugga på domedagen. Al-imam al-adil. Och den andra är shabun nasha'a fi ibadatillah. En ungdom som växte upp i att dyrka Allah. Yani, han var 7 år, han lärde sig be. Han bad tills han blev, mashallah, baligh, könsmogen. Och han fortsatte be. 15 år, han började fasta Ramadan. Och han åker på umra, läser Koran och håller sig borta från haram och så vidare. Han har inte den här tiden i sitt liv där han halkar, han blir kriminell. Hela livet, mashallah, religiös. Speciellt de här åren av ungdom. Ja, eller han kanske halkade lite några år, men hans ungdom präglas av att han var religiös. Han började vända sig till Allah tidigt. Det här är också något sällsynt. Många ungdomar, jag behöver inte berätta för er, är inte 100% religiösa. Ber inte sina 5 salat i tid, om de ens ber. Fastar inte Ramadan, klär sig inte korrekt, håller sig inte borta från en muharramat och så vidare. Det är idag väldigt lätt att synda. Men den som står emot alla dessa frestelser och lockelser och lyder Allah och följer Allahs vilja, de här människorna, de är subhanallah unika. Därför när du ser en person som är ung och praktiserande, mashallah, det är nästan som ett mu'jiza, en mirakel. Gör dua att Allah ska bevara dem. Och gör dua för att de som halkat ska komma tillbaka. Det är viktigt att vi gör mycket dua för våra ungdomar. Många muslimska ungdomar där, de är tyvärr ute. Den är långt borta från religionen. Kriminella och de lever ett liv i mörker. Destruktivt liv. De förstör för sig själva, de förstör för sin familj, de förstör för sin omgivning. De visar en dålig bild av islam. Alla de här gängen, kriminalitet, drogförsäljning, maffia, skjutningar, rån, jag vet inte vad. Det är bara fel. Det är bara så fel det kan bli, subhanallah. Och så långt bort från Allahs väg man kan komma. Må Allah vägleda dem. Amin. Den tredje personen, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. En person vars hjärtan är fästa vid moskén. Muslimen som älskar moskén. Det är som hans andra hem. Om inte hans första hem. När han lämnar moskén, han längtar på att komma tillbaka. Ja? Han lämnar Isha, han bara längtar till Fajr. Han lämnar Fajr, han längtar till Dhuhr. Sitter efter Dhuhr, kanske kvar i moskén. Läser Koran till Asr. Han känner sig hemma, bekväm i moskén. Han är som en del av moskén. Som en lykta i moskén. Hans hjärta är fäst vid moskén. Han älskar moskén. Vilket tyder på att man går till moskén, sitter i moskén, tar hand om moskén, håller den ren, hjälper till att betala hyran, hjälper till att bygga moskén, förnya moskén, renovera moskén och så vidare. Hans hjärta är fäst vid moskén. Och det här är unikt för män. För kvinnan är det bättre att be hemma. Men självklart, kvinnor älskar ju också moskén. Men inte på samma sätt att de går och ber sina fem salar i moskén. Utan det här är egenskapen och då unik för män. Men ungdomen som växer upp i att lyda Allah, den handlar om både män och kvinnor, pojkar och flickor. Och sen nästa egenskap, وَرَجُلَانِ تَحَابَانِ فِي اللَّهِ. Och två personer som älskade varandra för Allahs skull. Och det omfattar också både män och kvinnor. Och så sa profeten alaihissalam, de träffas för Allahs skull och skiljs åt för Allahs skull. Två personer som älskar varandra för Allahs skull. Ja? Och det här är också bland sifatul iman, de troendes egenskaper. Att man älskar för Allahs skull, man hatar för Allahs skull. Och en av de sakerna som ger personen halawat al-iman, sötman av al-iman, att man älskar en person bara för Allahs skull och inte någonting annat. Inte på grund av dunya, inte på grund av personens fina utseende, inte på grund av personens stora plånbok. Lär du älska personen för Allahs skull. För att personen älskar Allah. Personen lyder Allah. Han är din broder som tar dig närmare till Allah. Ni har detta goda gemensamt och du älskar honom eller henne för den skull. Ja? Och ni träffas för Allahs skull. Ni träffas inte för att synda, göra haram och kriminella saker. Ni träffas för Allahs skull. Jalla, vi går till moskén. Jalla, vi går på dars. Vi gör de här bra sakerna. Och de skiljs åt för Allahs skull. Vad menas med detta? Hur kan man skiljas åt för Allahs skull? Det vill säga att deras vänskap kommer att bestå livet ut i lyda till Allah tills den dagen de dör. Det var bara döden som skilde dem åt. Ingenting annat. Inte dunja, inte tjafs om pengar, inte hit och dit. Det var döden som skilde dem åt. Deras vänskap bestod tills det att de skildes åt med att en av dem dog. Och det här är den sanna vänskapen. Al-akhilla, yawma idhin ba'duhum li ba'd, adu, illa al-muttaqin. Allah säger att de nära vännerna kommer på domedagen att bli fiender. Börja hata varandra, vända sig mot varandra. Illa al-muttaqin. Förutom de som fruktar Allah. De vars vänskap var för Allahs skull. Deras vänskap kommer att bestå i detta liv och i nästa liv. Men om din vänskap var på grund av dunja, på grund av gänget, på grund av knark, på grund av pengar, på grund av hit och dit, din vänskap kommer att bli en förbannelse på domedagen. Det kommer att vända sig mot dig på domedagen. Och sen har vi här också en person, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْسَبٌ. En person som kallades av en vacker kvinna till att göra zina. Hon var vacker och hon hade position, hon hade status. Och han säger till henne som svar när han lockas eller bjuds in till haram, inni akhafullah, jag fruktar Allah. Vad har vi här? Vi har en ungdom, eller en person, en man. Och de lärde nämligen också, detta omfattar också kvinnan som lockas av en vacker man till att göra haram, att ha ett förhållande eller samlag utanför äktenskapet. Och lockas då, säger, kom, vacker kvinna med status. Inte bara vacker, med status också. Kommer och bjuder den här mannen till haram. Och vad är hans enda svar? Inni akhafullah. Jag fruktar Allah. Alltså, nej. Jag håller mig borta från detta. Och samma sak kvinnan. Inni akhafullah. Och den här egenskapen kallas för al-iffa. Att man är avhållsam. Man är kysk. Heter det på korrekt svenska. Kyskhet. Att inte ha utomäktenskapliga förhållanden. Inte ha haram förhållanden. Det kallas för kyskhet på svenska. Ett ord som tyvärr nästan höll på att suddas bort från ordlistan. Men det är ett ord som vi muslimer högaktar. En muslim ska vara kysk, afif. Så personen avstår från haram. Och sen, den näst sista personen är en person som är så generös. Att när han skänker så vet inte hans vänstra hand vad höger handen gav. Det är när han ger utan att räkna. Sadaqa, khalas, bismillah, stoppar ner handen, räknar inte pengarna, ger dem till fattiga. Han sitter inte och räknar, den här månaden ska jag ge 378 kronor i sadaqa. Nej, 100 kronor, 50 kronor, 100 kronor, 500 kronor, han är behov, khalas, vi ger honom, moskébygge, khalas, vi ger. I slutet på månaden, han är noll koll på hur många tusen han gav i sadaqa. Men det skrivs ner hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, han är generös igen. Och det här är som muslimen ska vara. Kana nabiyya sallam yu'ti man la yakhsha al-faqr. Han gav som en person som inte fruktade fattigdom. Och det nämndes i den andra hadithen då profeten alayhi sallam sa till sin fru: räkna inte. Räkna inte vad du ger, för då kommer Allah att räkna för dig. Det vill säga vad? Att när du har någonting Allah har gett dig, ge bismillah. Yani obegränsat. Allah kommer att ge dig tillbaka obegränsat. Men när du börjar säga 378 kronor kallas, Allah kommer att vara yani mer av, vad kan man säga, återhållsam när det kommer till dig. Så var inte återhållsam, utan var generös. Och självklart, man sparar ju pengar till sina primära skyldigheter, hyra och mat och familj och så vidare. Men jag menar vad som är utöver det. Man är generös som muslim. Taib. Och sen den sista egenskapen, den som här författaren nämnde i hadithen. Och det var då att en person som minns Allah i hemlighet. I en riwaya. Dhakar Allahu khalien. Han sitter själv och minns Allah och börjar gråta. Den här personen kommer att få Allahs skugga på domedagen. Han sitter själv. Och då nämner ulema här. Han kanske tänker på Allahs storhet. Allahs azama. Allahs storhet. Allahs otroliga mäktighet. Och hans ögon fylls av tårar. Han läser Koranen. Hans ögon fylls av tårar. Han tänker på Allahs rahma, hoppas på Allahs rahma, Allahs kärlek och paradiset och gråter. Längtan efter att få träffa Allah och gråter. Han tänker på helvetet, rädslan för helvetet. Han gråter, som det har nämnt sin hadith, gråt över dina synder. Han tar det på allvar. Han tänker på hans brister och tillkortakommanden. Kef han är, har han inte gjort det han borde göra? Han gråter, förstår ni? Tänker på domedagen, tänker på alla de här sakerna. Och det får honom, hans ögon att fyllas med tårar. Och subhanallah, det finns en väldigt vacker hadith, avsluta med den, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det finns tre ögon som Allah kommer att förbjuda från helvetet. Tre ögon som inte kommer att se helvetet. Och den första var Aynun harasat fi sabilillah. Ett öga som vaktar för Allahs skull. Vaktar muslimernas gränser. Han är i armén. Han vaktar muslimernas gränser på natten, andra sover. Han är vaken för att skydda sina syskon. Wa aynun bakat min khashyatillah. Och ett öga som gråtit i rädsla för Allah. Wa aynun kaffat an maharimillah. Och ett öga som inte kollat på det Allah förbjudit. Och denna hadith nämner Sheikh Al-Albani till Hassan. Så vilka tre ögon är det inte som kommer att se helvetet? Den som vaktar fi sabilillah, skyddar muslimerna. Och den som gråter i rädsla för Allah. Och tre ögat som inte kollar på haram. Kollar inte på haram. Kollar inte på det han inte ska kolla på. Han sänker blicken. Och det här är så viktigt idag. När al-haram finns på folks mobiler, folks datorer, folks tv och så vidare. Pornografi. Och, ni vet alla. Det är så lätt tillgängligt. Och det gäller att stå emot. Sänka blicken. Och vi har ju en föreläsning om det här, vikten av att sänka blicken. Och belöningen som finns i detta och de onda konsekvenserna som finns av att kolla på haram. Du får inte ut någonting gott av det, utan det kommer bara negativa konsekvenser av att kolla på haram. Så att sänka blicken från det Allah har förbjudit är en mycket, mycket god gärning. Och vi, inshallah ta'ala, fortsätter nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khaira. Och nästa vecka är darsen klockan 7. 7:00 inshallah ta'ala. gråter i rädsla för Allah. Det som vaktar Allahs gränser. Astaghfirullah. Barakallahu fik, akhi. لا انت امام الدين وتعمنا